In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Vi har med oss Asket även denna vecka.
Ja, och vi har ju pratat linne. Och nu är jag sugen på att introducera linnet på allvar i garderoben igen. Jag är trött på den här vintern. Nu får det bli lite luftigt och ledigt.
Nu vill man ha linne på överkroppen och underkroppen, och det har ju Asket.
Ja, precis. Det är en fantastisk linnekollektion i både skjortor som har funnits ett tag nu i kollektionen, men framförallt de här byxorna vi har pratat om. Tre färger, beige, grönt och marinblått. Och marinblått har vi varit inne på är kanske en personlig favorit för oss två. Jag tänker framförallt kanske med någon lite så här halvmarin känsla strosandes i Antibes i månadsskiftet maj-juni. Vad tror du om det?
Det tror jag på. Jag tror även på Florens.
Takterrass.
Om 2 veckor.
Oj, vad trevligt. Det är underbart.
Ja, jag åker dit, du åker till Frankrike och vi kommer ju båda att packa ner de här delarna, och det gör vi med all rätt.
Ja, och vi kan faktiskt upprepa det också. Den här typen av byxa, det är en väldigt, väldigt härlig, lite mer ledig modell. Den är rak, den har bälteshäller, den är en flat front som man kallar det, alltså inga plisseringar. Och den här väven, man kallar det en plain weave, alltså det är inte en twill, utan den är ganska luftig, ledig och den liksom, ska man säga, den vidgar sig lite efter användning också. Så den blir väldigt så här slapp och härlig. Mm. Andas fantastiskt som sagt.
Det gillar vi. Vi gillar Asket. Asket är basplaggen i garderoben.
Det skulle jag vilja säga. Och 1700 kronor för en byxa i belgisk linne är inte fy skam heller. Det är väldigt trevligt så här inför...
Det gillar vi.
Ja.
Det tycker vi väldigt mycket om.
Jag ska faktiskt slå ett slag och jag ska nog klicka hem ett par beige också. För jag ska ju på en spännande resa om ganska lång tid, men till nästa vinter. Till Kenya, om allt vill sig väl.
Du planerar dina linneköp,
ja,
det är bra,
jag.
Det ska man göra.
Det gör jag. Ja, men det är ju det som är lite charmen med en permanent kollektion också. Att man kan köpa dem nu, men man kan säkert köpa dem kort in på den resan.
Man kan handla Asket på nätet och man kan göra det i butiken på Norrmalmstorg.
Ja, och det tycker jag verkligen att man ska göra. Sväng in, prova och testa. Det finns ju som sagt mer än bara byxorna, men utforska linnekollektionen hos Asket.
Stort tack till Asket.
Tack!
Det står vår i kalendern, men i min kalender så står det någonting över där. Det står hantverkstid.
Åh, vad trevligt. Älskar hantverk.
Och det betyder i det här fallet, just nu tänker jag, inte att det ska storma in ett gäng ur en skåpbil hem till mig med något exotiskt registreringsnummer och slå ner några väggar och kanske göra läck på några rör. Utan jag tänker mer på att vi har ju fått uppleva riktigt bra hantverk de senaste 2 veckorna.
Ja, verkligen. Det, bland det finaste hantverk vi kan hitta i Klockväg, i den fantastiska mässan vi pratade om förra avsnittet, Watches and Wonders. Men precis direkt därefter så fick vi ju ta del av det hantverksmässiga i Champagne Boulangers senaste lansering på Aira. Och det är ju inte fy skam det hantverket heller.
Helt fantastiskt. Det var ju en lansering av en ny årgång.
Det var det verkligen. Grand Danier 2015. Och jag kan väl säga så här. Nu har ju vi haft förmånen att tillsammans både besöka Bollinger och testa de senaste 3 släppen. Och jag har definitivt testat några av de tidigare privat också, där man har köpt äldre flaskor. Jag har nog aldrig känt att en Grand Danier har varit bättre direkt vid lansering än vad jag tyckte 2015 var.
Jag är den första att hålla med. Det här var...
alltså tillgänglighet framförallt. Det var alltså... det här, den smakade som om den har lagrats 5 till 7 år perfekt. Direkt vid öppning. Och det, jag menar, det är klart att man kan förvänta sig att en årgångschampagne från ett prestigehus ska vara bra direkt, och det är den ju alltid. Det är bara att vilken stil man gillar. Och jag gillar ju den här lite kraftigare, lite liksom semimogna champagne-stilen. Och där tycker jag att man verkligen fick det direkt.
Det är mycket ekfat.
Det är det.
Det är som alltid mycket Pinot Noir.
Mm. Men det var inte så, alltså det var 60-40 om jag vill minnas rätt. Mm. Alltså då 60% Pinot Noir och 40% Chardonnay. Men ibland, det har väl mycket med årgången att göra också. Att 2015 var ett ganska varmt år i förhållande till 2008 till exempel, eller andra år. Men väldigt, väldigt spännande. Jag kommer definitivt inhandla både 1 och 2 och kanske 6 av de där flaskorna. För det där är liksom, jag tycker också i takt med att champagne har blivit ganska kostsamt om man ska vara ärlig. Och då tycker jag att fortfarande Grand Danier, trots att de också har gått upp i pris, så utgör de liksom fortfarande value. Med tanke på att det är en sån liksom prestigekvalitet. Till skillnad från liksom, det finns saker som har mer varumärke eller säger så här, marknadsföring då.
Jag ska säga också att även om man inte är ett superfan av champagne, så har man ofta den här tiden på året ett dilemma med vad man ska ge bort i present till i samband med högtider. Och då skulle jag vilja säga att den här champagnen är väldigt, väldigt god. Den kommer att bli ännu godare, och den ligger i ett prisläge som jag skulle säga är, men det är en väldigt, väldigt fin present. Och ja, som ett litet tips.
Jag kollade faktiskt lite nu på de olika årgångarna på Systembolaget. Alltså de har ju en väldigt, väldigt föredömlig årgångsguide. För allt ifrån champagne till olika regioner av vitt och rött runt om i världen. Och 2015 har ju 4 av 5 i betyg, alltså. Och där kan det ibland vara, de skriver ju inte 4,5 eller 4,7, men extremt lovande prognos för framtiden. Och det är som sagt varmt och torrt år. Så då får man ju en lite större smak. Inte lika återhållsam eller stram. 2014 var definitivt mer så, liksom lite mer, vad ska man säga, mineralisk nästan.
Det här var ju en, och är, väldigt härlig champagne. Det var ingen dålig kväll och eftermiddag heller när vi fick förmånen att verkligen förlusta oss i den här nyheten. Det var ju, alltså Aira i Stockholm är fantastiskt, kan man börja med att säga.
Alltså jag tycker verkligen att de höjer sig, alltså det är bevisligen med tanke på att de nu fick sin andra stjärna i år tror jag, eller i slutet på förra året. Kommer inte ihåg. Men det
visar de har i alla fall två stjärnor i Guide Michelin.
Precis. Och den typen av meny som vi har haft möjlighet att äta där vid flera tillfällen, alltså deras liksom signaturrätter, passar ju väldigt bra till champagne. Det får man ju säga. Det är ju ganska, det är lätta liksom. Det är ju inte de här, det är inte tunga liksom,
men det är inga
feta såser.
Det är inga T-benstekar riktigt.
Nej, precis. Det är väldigt elegant. Jag vill ju minnas att vi fick äta den här, jag tror den hette halibut, alltså är det hälleflundra?
Ja, det är det.
Det borde det vara, va? Med melon och någon form av så här jalapeño-olja. Ja,
var den var helt grape också kanske?
Ja, det kanske inte, var inte var helt det, säkert. Nej. Jag tror att det är melon faktiskt. Men det är möjligt att du har rätt.
Ja, nej, ja.
Men den är ju otrolig. Det är en sån klassiker.
Nej, men det var så mycket gott. Det var...
Och så drack vi ju... Det var också kul på tal om nya lanseringen. Vi fick ju testa Grand Anier 2015, både på vanlig flaska, som vi precis pratade om, men också på Magnum. Och alla som är intresserade av champagne och vin känner ju till att lagring och stil på en och samma dryck kan förändras och liksom upplevas ganska olika beroende på vilket format den dricks i. Det vill säga att när man lagrar flaskorna från husets sida på Magnum, då har du mindre luft och syre i kontakt med drycken än vad du har i en vanlig flaska, vilket gör att de utvecklas lite långsammare och kan lagras längre med väldigt gott resultat. Och jag kommer ihåg att vi testade den här Magnum till kenellerna som Aira har, och det var ju en magisk kombination, för då var den lite mer reduktiv.
Det var magiskt, absolut. Sen skulle jag nu vilja säga att om jag ska välja en, då väljer jag standardflaskan, alltså 75.
Ja, ja, jo, men det är något
alltså
annat.
Alltså i smak.
Alltså att dricka nu, absolut. Det håller jag med. Den behöver mer tid, Magnum, än vad den vanliga behöver.
Släpps ju en rosé också, och jag tycker ändå att tveklöst rosé, ja. Den ordinarie 2015.
Precis, vi ska tillägga, det är alltså La Grande Anier rosé 2015. För de har ju en vanlig rosé och en special cuvée. Ja, så man kan väl säga att det blir ett större och större utbud av Bollinger för varje år. För de har ju även de här spännande Pinot Noir mikro-serierna som lanseras, som ligger lite prismässigt mitt emellan, kan man väl säga, special cuvée och Grand Anier. Och sen RD och ännu värre värstingar längst
sen
upp.
Sen är det någonting... Nu har vi ju en nära relation med Bollinger, men det är någonting extra med ett privatägt.
Ja, absolut.
Företag, alltså ett varumärke som inte är i ett jättekonglomerat. Det blir
helt enig.
En annan...
Ja, men det var lite det jag menade med att det finns ju vissa man direkt tänker är mer branding än produkt. Även i en högre prisklass än Bollinger. Och jag kan ju gilla att, till exempel, du ser aldrig en mindre smakfull person på nattklubb spruta Bollinger. Eller ens beställa Bollinger. För Bollinger är en gastronomisk champagne. Det är inte så att man inte kan dricka den som den är. Det går alldeles utmärkt.
Det är definitivt en sällskapskampanj också.
Det är det, men det är men inte en, det är inte en status-image försöka och liksom, gud vilket bra kvartal, nu har vi en självlysande flaska. Ja, exakt. Olika former. Det finns ju många exempel på det. Jag bara gillar att det finns någonting elegant. Alltså det finns någonting seriöst i det också.
Och det är ju superintressant av många anledningar, för att det är precis det som du nämner nu. Det var, om vi tittar på den värld som vi också är väldigt aktiva inom, nämligen klockor. Så tittar man på Patek för 15 år sedan.
Exakt.
Då var ju de, skulle jag nog säga, rätt avbollningar inom klockvärlden. Men det har ju skett en enorm förflyttning av det varumärket.
Och nu är de väl Armand Brignac. Alltså Ace of Spades nästan. Ja, det kanske är hårt att säga, men jag fattar vad du menar. Jag gillar ju både klockor och champagne som liksom inte skriker utan viskar. Alltså där kvaliteten inte behöver marknadsföras med...
Med sprut?
Nej, exakt så. Och man behöver inte sabrera den med sin klocka heller, som nej, vissa idioter gör. Vi måste någon gång prata om det här otyget som finns kring att sabrera champagne bland vissa män, vissa kretsar.
Det är
så fruktansvärt. Där, nej, men det är väl det är också så här. Ja, gör det bara liksom inte. Nej, drick champagne på ett värdigt sätt. Det är supertrevligt.
Ja.
Och gör det på Aira för alla. Det var exakt, väldigt gott.
Gå på tvåstjärnig Michelinkrog, hörni. Gör ja, det.
Och se till att jämföra mellan den vanliga flaskan och Magnum också.
Exakt. Nej, men skämt åsido. Det var en fantastisk kväll och en fantastisk
en grej
årgång
som jag tyckte var väldigt roligt. Det var att det var ju väldigt mycket vinskribenter och vinjournalister utöver oss där. Så det var ju inte kanske så mycket modefolk eller folk vi normalt träffar på event. Och det var ju väldigt trevligt. Kul att lära känna lite nya människor eller så. Men kommer du ihåg att till ostbrickan så kom det ett mystery wine. Alltså ett blint serverat vin. Och det tycker jag var roligt. För det är inte så vanligt. Då känner man ju att många där blir lite nervösa men också exalterade över vad kan
det här
vara. Det var
väldigt kul. Ja. Vi skojade, eller kanske jag som får ta på mig det, att det hade varit kul att... För Rickard Julin var ju där.
Ja,
det
precis,
kan man väl definitivt säga är... Det är nog världens mest kända champagneprofil när det kommer till blindtester och så
vidare. Och en av världens i särklass vassaste näser.
Absolut. Tveklass. Och jag ifrågasätter inte på något sätt hans kunskap. Men nej, det hade ändå varit kul att fråga honom vad är det här vi dricker egentligen? Och det var ju en 89.
Precis. Så det var
en på Magnum.
Ja, som de aldrig gjorde RD av. Nej. För det kan man ju tillägga att många av Grand Danier, alltså Bollingers årgångschampagne kan man väl säga. Och sen har man RD som är recently disgorged. Alltså som man har, det är egentligen samma basvin som man sen väntar ytterligare x antal år med att degorgera. Och då får man ännu mer kraft, ännu mer komplexitet ju längre drycken vilar på gästfällningen heter det. Och då tillkommer ett högre pris. Men man kan ju också säga att det där är ju mycket av en tycke och smak. Jag älskar RD. Jag tycker det är otroligt gott. Men om du har en Grand Danier från samma år, som en äldre flaska, då tycker jag när de väl får lite mognad i flaskan, även de här, den vanliga, säger jag med citationstecken, årgången, så är den väldigt, väldigt trevlig med ålder också. Så är det.
Nej, men så...
så brukar det vara.
Så är det, banne mig.
Hade du någon favorit som bland rätterna?
Ja, det hade jag absolut. Jag är ju en sucker för kaneller överhuvudtaget.
Det, men det ju... känns väldigt du alltså.
Ja, men det här var ju fyllda kaneller.
Ja, med kammusslor va?
Ja, och det var helt fantastiskt.
Ja.
Sen var det ju, jag älskar ju även anchovis för att det är inte för att. Jag tycker att det är väldigt...
Fin sälta där.
Ja, det är väldigt fin sälta. Och sen så tyckte jag att det var väldigt överraskande att de hade det i en som en kräm under ett väldigt, väldigt snyggt och matigt lager av löjrom.
Ja.
Och jag tyckte att det var coolt.
Den var grym.
Det var...
Som en amuse-bouche, va? Var det?
Det tror jag inte. Det var ju en rätt med ett lager.
Ja, men jag tror att det var en del av amuse-bouche. Alltså den... För det kan vi bara gå igenom. När man, nu var ju inte det här en full meny på Aira, utan det här var en 3-4 rätters kan man väl säga, eller något sånt. Men väldigt mycket av stjärnkrogar i regel handlar ju om små aptitretare innan maten. 2-4 stycken, inte sällan. Sen ännu liksom mindre amuse-boucher innan förrätten. Och då tror jag tror att det
var
den här,
jag som inte uppfattade det.
Jag tror att det var bläckfisk igen och den här magiska löjrommen och anchovisen igen. Och sen kom den här helleflundran som var tunt skivad. Och...
Men just den till champagne tyckte jag var väldigt oväntat.
Ja, verkligen.
Att det funkade.
Och sen duva. av alla saker. Och det var också intressant. Där kunde vi se hur rosé, alltså 2015 rosén fick liksom den, för roséchampagne har ju i regel, då toppar man ju i Bollingers fall, så toppar man upp vinet med 5% av deras röda stilla Pinot Noir som heter La Côte aux Enfants, om jag minns rätt. Och det är ju en egen, det är liksom som en liten plätt på Bollinger, som Bollinger äger.
Som en plätt, som man säger.
En plätt, och den är inte stor, kan jag säga. De vinerna har...
En plätt petit.
Ja, en plätt petit de Pinot Noir. Aha. Och då är ju skillnaden. Pinot Noir, som man tänker rött vin, och Pinot Noir i champagne, det är samma druva, men det har ju med att du inte har kvar skalen när du gör champagne. Men när du toppar upp en rosé, då är det ju alltså ett stilla rödvin som kombineras med champagnen för att få den här liksom lite kraften, lite ja, färgen om inte annat. Och den passar väldigt, väldigt bra.
Ja, det var...
Till saker som inte är skaldjur och fisk också. Det var kul. Mycket väldigt struktur. Väldigt kul.
Men det var vår...
Det var hantverk på var Aira. Hantverk.
Vi fick ju lite hantverk även i... när vi var i norra Schweiz.
Ja, precis.
Före Watches and Wonders.
Vi tog en avstickare.
Ja, vi gjorde det. Vi tog tåget.
Ett fabriksbesök.
Precis. Vi tog tåget från Genève till Solothurn.
Så hette det. Det var skönt att du tog på dig det uttalet. Men det var väldigt mysig liten by.
Fantastisk.
Vet du vad det kändes som? Uppsala i Schweiz ungefär. Alltså en liten mysig by med kyrktorn och en liten å. Så här, väldigt vacker, liten, härlig.
Nu ska jag inte vara sån, men jag gjorde ju en promenad som jag tror att inte du gjorde. Nej, då skulle jag nog säga att Uppsala ligger lite i lä.
Jo, men jag menar mer känslan av att det var en härlig liten my. Det var inte 1800-tal
allting. Jag skulle säga att det var väldigt pittoreskt.
Okej, härligt.
Väldigt härligt. Men vi besökte ju Rado.
Exakt.
Vi fick inblick i deras keramiska
process. Där de faktiskt har varit marknadsledande sen, ja, men egentligen mitten av 80-talet, va? Eller tidigt 80-tal nästan.
Det är alltid kul att få uppleva de här ingenjörskonsterna, kan man väl säga, som man annars bara läser och hör om.
Ja, och Rado som sagt varit liksom i framkant på just high-tech ceramic i så många år. Nu har ju väldigt många i branschen tagit efter, men de producerar ju fortfarande en hel del åt sina, inte just Rado, men tillsammans i Swatch Group gör de ju fantastiska saker även åt Omega och Blancpain. Så det finns ju verkligen liksom en know-how och expertis.
Man kan nog verkligen säga att de har inspirerat en hel bransch.
Ja, exakt.
Inte minst inom superlyxsegmentet som exempelvis AP.
Ja, och jag tänkte på när vi fick den här väldigt sympatiska presentation och genomgången i fabriken. Det var ju tyvärr så, man kunde ju inte fotografera där.
Nej.
Och det förstår jag. Men det var väldigt intressant att få det illustrerat hur processen går till. För först och främst är det ju minst sagt komplext och det är ju väldigt så här labbigt, om man säger. Det känns ju som en...
Labbigt, och inte för att vara sån, men även lite laddigt, för att det är ju ett pulver. Som ser ut som någon form av colombianskt marsmjöl liksom.
Ja,
jo, men alltså det gör ju det.
Absolut. Precis, för det här pulvret som de startar med, det blandas ju med ett annat färgat pulver som är pigmentet då, för att sätta vilken färg som
keramiken. Och sen är det lite hemkunskap, för då är det skjutsen i ugnen.
Ja, exakt.
Och sen så krymper då...
Ja, för det var det jag tänkte på. Det var nästan det mest intressanta just... fasen eller processen. Att jag tänkte sen när jag såg, för de hade en bricka med boetter. Ja, få inga idéer nu, Pelle. En bricka med pulver. Nej, en bricka med boetter. Och jag bara, men de ser väldigt stora ut. Alltså jag tänkte, det är väl inga modeller de har som är så stora i
utbudet. Pre-shrinkage.
Precis. Och de krympte alltså tydligen 25% och helt skalenligt också. Det var ju precis. Väldigt fascinerande att se när de kom ut ur ugnen sen, när bakverket var klart.
Ja. Nej, men det var ju verkligen så. Det, nu skojar vi lite, men det, nej, men det är sant. Ja. Det är inte
de krympte på. Ja, faktiskt lite som ett vinterbad.
Det... Ja. Det är mycket så, verkligen. 25%. Och ja, men det var intressant.
Ja, det var det. Och sen fick vi ju, jag tycker som klocknörd och vintage-älskare, framförallt av Rados äldre modeller, var det väldigt kul att se. De hade ju med några museum-pieces.
Ja, otroligt snygga. Ja,
60-, 70-, 80-talsmodeller ja. Av såväl...
Wow, vilket arv alltså.
Diastar och Captain Cook, de här modellerna som nu ligger till grund för de moderna kollektionerna. Så några av, som vi har jobbat med tidigare som jag tycker ser väldigt, väldigt bra ut.
Fick ju lite liksom vibb av Piagets Polo 79 ja. Så, med de här integrerade ja, exakt, länkarna. Exakt. Och liksom.
Ja, jag skulle verkligen rekommendera att de våga gå tillbaks till några av dem. Absolut. För det är ju minst sagt i tiden att blicka bakåt. Ja. Men jag tror att målgruppen och branschen och liksom tiden ligger för att våga gå egentligen nästan lika smått som man gjorde då ja. På 80-talet. För vi har pratat mycket om att trenden kring klockor blir mindre. Men många av de här mer, som du är inne på, tunna, integrerade klockorna på länk, de gjorde ju sig allra bäst för att de kanske var 34-36 mm. När de kommer upp i 40 mm så blir det ju, det blir liksom, man förlorar lite av vintage-känslan. Det är det jag gillar. Jag tyckte Diastar som vi fotograferade förra året var väldigt, väldigt trevlig, för den, även om den är något större än originalet, så är den fortfarande, den känns fortfarande tidstypisk liksom i designen från när den skapades.
Verkligen.
Men det var väldigt trevligt.
Det var mycket trevligt.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Blätt. Vi har även denna vecka med oss Fan Brun. Och vilka är då Fan Brun?
Skandinaviens främsta aktör på Vigselringar och förlovningsringar, va?
Ja, exklusiva smycken och diamanter.
Oof.
Online, men inte bara online.
För nej.
Det är ju så att Van Brun har ju faktiskt fysisk närvaro i Stockholm och Oslo, men snart även i Köpenhamn. Oof. På en riktig toppadress där på andra sidan sundet. Vi har ju väldigt positiv erfarenhet av Van Brun, inte bara här i Gentlemanualen som partner, utan du har ju även gift dig i Van Brun.
Ja, jag har två stycken ringar från Van Brun och min fru har en. Hon är inte riktigt lika fåfäng, så hon ville inte uppdatera sin andra till gulguld, men det får man göra som man vill. Hon är väldigt nöjd med sin ring i platina i alla fall.
För du har ju två ringar och det är ju för att matcha helt enkelt.
Klocka och andra accessoarer kan man väl säga. Men det är en väldigt, väldigt trevlig tjänst. Och jag kan ju säga att vi har ju varit gifta i snart 10 år. 2025 har vi varit gifta i 10 år.
Du och din fru.
Precis. Inte du och jag.
Nej, inte du
och jag. Men det leder ju mig in på att jag är inte helt emot tanken på att kanske uppdatera våra vigselringar lite.
Mysigt. Mm. Då går man till Van Brun, så är det bara. Och går man inte till de fysiska platserna som vi just nämnde, då går man in på vanbrun.com och Van Brun stavas V-A-N-B-R-U-U-N. Och det uttalas alltså Van Brun.
Ja.
Men vanbrun.com, och ja, man tillverkar de här fantastiska smycken och juvelerna i Sverige, Storbritannien och Italien. Och någonting mer som är unikt, det är ju då 90 dagars öppet köp och returrätt.
Precis. Samt att det faktiskt finns provringar som man kan beställa hem för att få en känsla av.
Mm, man kan låna och ja, testa lite helt enkelt.
Väldigt sympatiskt.
Vi säger stort tack till Van Brun.
Tack.
Vi var inne på det i förra avsnittet. Jag älskar ju Schweiz.
Ja, vi lovade ju sista vi gjorde i förra avsnittet att du skulle berätta om
hemresan.
Ja, vi reste ju inte hem på samma flight.
Nej, det gjorde ju också att vi var inte på flygplatsen tillsammans.
Nej, exakt.
Så att där var jag då själv, bortsett från 1 miljard andra människor, men det var inte du. Genèves flygplats är ju inte så stor, men de har då såklart, med tanke på att det är väldigt förmögna, många väldigt förmögna människor där, så har de en sån här priority lounge som, jag vet inte om vi ska...
Jag har varit där förra året, så satt jag där.
Och det är ju, om man säger så här med priority pass, det är ju, vissa av dem då ger ju tillträde till de här priority loungerna, eller möjligen alla. Den i Sverige och Arlanda kan nog vara universums absolut sämsta.
Ja, jag kan bara skriva under dem.
Sen är det ju förvånande hur dålig den i Genève är, tycker jag.
Ja, jag kan säga, i jämförelse med Stockholm så är det som Sturehof. Alltså, det är fantastiskt.
Jo.
Jag minns att till exempel det som var sympatiskt i Genève när jag var där i alla fall, det kanske har ändrats nu i år, men det var ju att om man ville ha ett glas vin eller en drink eller någonting, då stod det faktiskt flaskor öppnade, uppställda. Till skillnad från Arlanda där vin kommer på sån tappkran.
Nu ska inte pappa läxa upp det här, men man kan inte jämföra med Arlanda. Det går inte.
Okej, du menar att man får, alltså, det finns ingenting. Kronobergshäktet har bättre
vinservering av liksom, någon form av fyllecell och en strandad faktiskt finlandsfärja som liksom har...
Och det kan låta väldigt dumt och förmätet att sitta och göra oss lustiga över liksom, det är ändå en lounge, men det är ju det jag kan tycka gör att man kan vara lustig över det, på grund av att på ett eller annat sätt så betalar ju du som kund som har det här kortet.
Kan det här samtalet, eller den här diskussionen nu, bli lika hånad som den här inredningsreportaget i Perfect Guide när Henrik Schiffert blev så förbaskad på ett par som hade en teppanyaki-häll. Ja, men nu sitter vi i alla fall och pratar om nivån på
jag tycker att det är relevant, för som sagt, om du, nu beror det ju lite på, det finns lite olika sätt. Men om du är en grupp där en person har ett priority pass till exempel, Jag tror att du får ta med en person eller två.
Det beror lite på vad man har för kortnivå.
Exakt. Men det, jag vet att det kostar närmare 180 eller 200 spänn att ta med någon som utöver. Alltså.
Och det gör man gladeligen till vissa av Priority Pass loungerna. Så att det är enormt skillnad på
det
de här
loungerna. Det är det jag menar.
Det är alltså,
vad man får på vissa av dem för 200 är ju otroligt mycket i form av fräsch, liksom mat, jättetrevliga.
På Arlanda viner. Får du en näverkallt grus och en örfil.
Exakt.
Så. Ungefär så är det. Ja, men tog alltså, jag i, men
det är inte. Jag skulle aldrig lägga 200 spänn för att gå dit. Alltså, om
du får
jag
alltså
var
ett vin med så mycket socker i så att du får hål i tänderna, så får du det på tapp.
Själv.
Och sen så får du upptinade falafflar som är, de är liksom som sån här svamp som man torkar tavlan med i gamla klassrum.
Exakt så.
Tvättsvamp heter det. Men i alla fall, Genève's Lounge då.
Den är trevlig.
Den,
eller mer, den är 3 av 5.
Den är, ja, den är 3 av 5. Vi kan prata vidare om det här. Det här är ju någonting jag har studerat ganska väl. Men just idag ska vi...
Vi ska fokusera på en annan
på
intressant...
På Genève's Priority Pass Lounge då. Och där, det bästa med den här loungen, det är väggklockorna.
Mm, kul!
Tills för en månad sen så var det, jag tror att det var 8 stycken väggur från Audemars Piguet.
I Royal Oak utförande va?
I Royal Oak utförandet. Och jag vet
ganska
att,
ikonisk väggklocka.
Ja, verkligen.
Faktiskt.
Nymans hade ju, eller möjligen har, flera sådana. Jag vet att NK Göteborg hade det på den tiden.
Jag har sett sålde några på auktion faktiskt genom åren. Där återförsäljare som har slutat med varumärket har sålt av. Och de är inte billiga. Alltså, jag säger inte att de kostar så mycket som en Royal Oak. Men det är liksom inte som en väggklocka.
Man kan väl säga så här, jag skulle verkligen vilja ha en sån.
Ja, det förstår jag. Jag tycker den är svintrevlig.
Jag skulle vilja ha en sån så mycket att när jag genom åren har suttit i min ensamhet i Priority Pass loungen i Genève och
blickat upp på den där tapisseritavlan,
så har jag tänkt att nu sitter jag här ensam. Tänk om en sån där klocka skulle råka ramla ner i min väska.
Ja.
Vad skulle jag göra då? Hur skulle jag meddela detta faktum för personalen?
Och för mig.
Och för dig. Men det där har ju såklart inte hänt.
Nej,
men
det är klart. Eller har
nej,
inte det?
Nej,
alltså, du har inte gjort det.
Nej,
men
nej, jag har absolut inte gjort det. Det,
nej,
vill jag
det,
verkligen.
Det förstår jag.
Nej.
Men
de, så här var det då. Att när jag skulle gå in dit och när vi gick om varandra.
Ja.
För att vi åkte inte med samma flight. Då är det snudd på kalabalik vid receptionen där, eller in, när man då ska gå in i den här loungen. För att då har precis 2 av de här Royal Oak-vägguren på Genèves flygplats blivit stulna.
Du skämtar. Då det var det någon jäkel
det
som
alltså
tog sig den
friheten.
Det är
någon som har tagit 2 av de här,
oj,
plockat ner dem.
Det är ganska offensivt.
Och jag vill tydliggöra att jag skulle aldrig någonsin göra något sånt. Men däremot
det.
Skulle jag gärna vilja ha en sån
klocka.
De här är ju
annat.
Såklart, det här är ju väggur som aldrig är till salu.
Nej,
i
precis.
Första hands.
AP skulle aldrig sälja.
Nej, nej, nej. Men däremot så har de ju säkert legat ute. Om inte annat så kommer de ju, kommer ju snart säkert då ligga ute 2 stycken.
Ja. Precis.
Möjligen så är de ju.
Jag kan inte det här heller om de alltid är kvarts.
Jag kan tänka mig det.
För jag vet att Breitling har ju sina sådana på Arlanda till exempel.
Det,
i
precis.
Hela flygplatsen.
Ja, precis.
Och de har ju, nu finns det ju kvartsteknik som gör att du kan ha en flytande sekund också. Men de är ju, ja, jag vet inte, de är förmodligen digitala då. Det är mer en reklampelare än en så.
Kan tänka mig att de är,
ja, väldigt svårt att se
centralstyrda på något sätt.
Ja, jag tror det. Det är svårt att se att personalen på Genève's Lounge skulle liksom vrida upp kronan en gång per dygn.
Nej.
För de kan ju inte vara automatiska i alla fall. För det är lite rörelse på väggarna.
Mycket
där.
Meck. Ja. Men det var helt enkelt någon. Och de här, jag vet inte vad måtten är. Jag har inte googlat det.
Nej.
Men det kan ha varit 1,5 meter × 1,5 meter i alla fall, tror jag nog.
Det,
eller?
Nej, och jag menar, det är bra. Alltså om du tänker också ursprungsidén med Royal Oaken från Cheryl Genta var ju enligt honom själv, det här har ju stötts och blötts lite. Men att det skulle vara ventilen på en dykardräkt.
Det var nog 1-1 i skala då.
Ja,
liksom.
Typ. Och även sen Nautilus som är väldigt närbesläktad skulle vara det här liksom, ska man säga, porthole. Alltså en ventil på ett fartyg. Och där, så du har ju lite som ett fönster i en sån tavla. Eller en sån urtavla alltså.
Ja, man, det skvaller från den horologiska...
Mm. Det är ju inte orimligt att det är någon från... Om det där var hänt
det
precis.
Det kan ju liksom varit allt ifrån en entusiast som älskar klockor och det, inte alls är i branschen till...
Självklart inte okej oavsett vem det är. Men
det är ju otroligt offensivt.
Men det är extremt offensivt. Jag har alltid undrat att Bo Berggren, sån här Patek, de har ju en sån
utanför,
klocka
det är,
utanför.
Men det är en ellips, va?
Nej, det är en årskalender, en 5396 som de har. Men den är nog svårt att få ner under armen och konka iväg med. Jag tror den där sitter.
Ja, då ska du ha en riktig gorillaarm alltså.
Ja, verkligen.
Men som sagt var lite skvaller. Lounger ska vi fortsätta. Vi ska,
ja,
vi ska ta ett separat avsnitt kring det.
Det tycker jag.
För
definitivt.
Det är jag tror att, eller jag vet att vi har många lyssnare som kan känna igen sig där, hur det kan vara natt och dag på de områden. Du och jag har haft trevligt i loungeväg. Det har
ja,
vi haft.
Ja, absolut.
Amsterdam har fått känna på oss.
Ja, och Paris, Charles de Gaulle.
Charles de Gaulle fick känna på oss 2.0.
Ja,
jag tror att vi nästan firade midsommar där. Ja. Det var enda gången som jag har tyckt att en enormt försenad flight har varit fantastiskt kul. Och det var när du och jag satt där.
Jag tror vi hade 2 timmar extra utöver den väldigt generösa tid innan flighten.
Ja, vi satt
flighten.
Där i 4 timmar.
Ja, jävla, ja, något sånt. Och det som vi ska tillägga som är så härligt med just den Priority Pass loungen är ju att den har en del utomhus. Ah. Det är väldigt få som har det. Så man kunde sitta på ett bord och det var ju... Det här var väl i september? Nej, det var juni.
Det var vid dagen för midsommar, var det?
Ja, juni såklart. Uh-huh. Och så det var härligt väder i Paris. Och då kunde
men det
man
var härligt
där.
Väder och det gjorde ju att man blev lite törstig också.
Ja.
Då.
Ja, det var ju tur att de kunde lösa det. Jag tror inte det var... Tyvärr fanns inte så mycket kvar att dricka i den loungen när vi gick därifrån. Men vi var inte bara du och jag, det var ju ett
nej,
ganska stort gäng.
Nej, kunde skylla på andra.
Ja, det var väldigt roligt. Ska vi försöka få in lite kläder och stil i det här härliga avsnittet innan vi avslutar?
Vi ska det faktiskt.
Vi får frågor, vi älskar när vi får dem. Och jag tänker nu inför våren så har vi fått en fråga som jag tycker passar ganska bra. Hej! Jag har en fråga. Förra året köpte jag en vit dubbelknäppt kostym i Seersucker till en skärgårdsfest. Jag har inte använt den sedan dess. Hur kan jag använda hela eller delar av den i andra sammanhang? Och hur kombinerar jag den med andra plagg?
Först vill jag säga att jag älskar den här människan.
Ja, eller hur?
Jag älskar den här människan så mycket så jag vet inte vad. Alltså att köpa en hel vit...
Seersucker,
dubbelknäppt om jag hörde rätt.
Ja,
också.
Ännu bättre.
Det är ju så jäkla coolt. Mm. Men jag tror att han antagligen kände på sig att det här är inte lätt använt.
Nej, det är ju tyvärr så. Och jag skulle nästan säga att alltså, vit kostym är väl inte den lättaste.
Nej.
Men det är nästan mer problematiskt, men svårburet med just Seersucker. För det är så specifik textur. Den är svår att liksom slänga med ett par freskobyxor eller flanellbyxor. Den behöver någonting väldigt ledigt och somrigt. Liksom.
Alltså om han är stolt över sin kropp, om man säger så, då skulle jag säga att han definitivt kan lägga undan kavajen och låta den vila och sen så köra en marinblå eller svart t-shirt.
Absolut.
På, när då? Möjligen någon informell sommardrink.
Jag tycker att man, om man känner sig bekväm i det såklart, alltså ditt tema där, men även som hel kostym på semestern, men då är det en blå piqué eller en blå t-shirt, alltså någonting lite marint, lite så här Miami Vice, fast ja, den är offensiv, absolut.
Men det är väldigt Miami Vice. Eller?
Blå espadriller kanske, istället för loafers. Och sen använd den vita byxan. med då, ja, men kanske en blå hoppsackkavaj eller en blå linnekavaj eller någonting som känns ganska vår och somrigt. För det är det, du kan inte ha den där med vintriga tyger.
Det är få det. Kostymer och kavaj jag verkligen känner att det passar bättre med t-shirt, men här, ja, men känner jag
håller
det.
Med. Jag håller med helt. Det svåraste som finns är att ha Searsucker formellt. För den är ju, det är ju som en pyjamas liksom. Men det är ju härligt med den också. Men, och just vit, hade du haft en mörkblå eller en svart Searsucker, då blir det ju direkt lite mindre, ja, det kan bli lite mer, du kan använda den liksom på ett annat sätt.
Hade inte du en väldigt snygg blå?
Ja, jag har haft flera stycken. Men det finns en anledning varför jag inte använder dem så mycket. Nej. Och det är tyvärr lärdomar att Searsucker kanske är ett material som är bättre i teorin än i praktiken.
Ja. Det är roligare än snyggt.
Det finns en del mysiga skjortor i Searsucker. Ja, alltså korta, sådana här antingen Cuban collar eller bowlingkrage eller vanlig liksom, ja, vanlig traditionell skjorta men i en tunn Searsucker-kvalitet. För då tycker jag att där blir det inte lika skrikigt.
Jag tror att jag hade samma modell på kostymen som din blå, men min var olivgrön. Det gjorde den lite mer svåranvänd.
Ja, fast jag tycker också att den funkade väldigt fint i den färgen. För jag vet vilken du menar, Oskar Jakobsson, va?
När vi gjorde ett jobb i Florens tillsammans.
Men det är också, jag fattar vad du menar. Mörkblått, alltså mörka toner på det sättet, det blir mer diskret även i lediga tyger. Till exempel en mörkblå linnekostym kommer alltid se mer seriös ut än vad en vit eller ljust beige. Sen kan de vara lika snygga. Man kan gilla olika saker och olika situationer öppnar för olika färger. Men jag skulle till exempel säga, är det högsommar, då kan du lätt ha en mörkblå linnekostym. Men om det står mörk kostym, då ska du inte komma dit i en benvit eller ljus. För då blir kombinationen både linne och ljus färg. Alltså, det blir lite för mycket.
Jag kan ju avsky klädkoden sommarfin. Mm. Men jag tror att är det någonstans som den här kostymen skulle komma till sin rätt, då är det just på sådana tillställningar.
Jag hade, för att summera frågan, jag hade burit den som hel kostym, uppknäppt, den dubbelknäppta kavajen uppknäppt, med en blåvit randy eller mörkblå t-shirt.
Och blåvit randy, lite som Paul Gaultier in the Navy.
Ja, exakt så. Lite så, den stilen. Och så ett par blåa espadriller.
Snyggt.
Jag har ett par från Morsja, så jag tycker det är väldigt fina. Men den väldigt lediga. Och jag vet inte vad det är för passform på byxan, men hade det gått så hade jag lagt ut den så att den är lite vid i benet. Och bara härlig. Bara leva i den liksom. Det är mysigt.
Man känner ju doften av midsommar när man...
Ja.
Lite på ett bra sätt Pripps blå chic edition.
Men även Sydeuropa.
Ja, absolut. Tycker jag. Och du ska ju ner till Frankrike snart.
Ja, jag ska
snart.
Det. Jag ska unna mig, jag ska kolla till hur läget ligger i Provence och Antibes och kanske Nice och Ess och lite mysiga ställen. Vi får se vad det blir. Det blir lite jobb, det blir lite sådär, lite variation. Ja, vi får väl se. Lite middagar, lite... Det är kul. Kanske
unna dig något gott.
Kanske beställa hem lite vin till huset. Lite sådär. Laga lite mat. Det måste jag säga. Det är väldigt, väldigt mycket snack alltid om att euron är förfärlig mot oss för våran krona är så svag.
Men nu säger Andreas det att strunta i det.
Nej,
bara.
Det säger
beställ
jag inte.
Beställ hem lite vin.
Det är precis som att danska kronan urholkar plånboken varje gång man är där. Det jag ville säga är att är det någonting som inte är svindyrt när man åker till Rivieran, då är det att handla på marknader. Alltså mat, tänker jag då.
Ja, men även såna här stora... Alltså stora matbutiker.
Ja, absolut.
Där kan man ju handla jättebra vin, men även billiga.
Ja, jag menar, alltså jag har köpt så här Côte de Boeuf, alltså den styckdetaljen som är väl liksom en av mina favoriter i alla fall. Och det är alltså under det är typ 300 kronor kilot. Och då är det från en slaktare som du liksom väljer storlek på bit och allting. Det är inte vakuumförpackat på Carrefour. Det tycker jag ändå, om man jämför med vad det kostar att köpa den typen av kött i Stockholm, så är det nästan dubbla priset på många ställen.
Vi har bra nivå genomgående i det här avsnittet, tycker jag. Vi går från Aira till Priority Pass-loungen i Genève.
Till Priority Pass-loungen på Arlanda med tappvin.
Ja, och sen
tillbaks till...
Är det att man ska strunta i jordens läge och...
Ja. Eller framförallt, nyttja det som är minst dyrt när euron är svettig. Alltså köp, om man har möjligheten att laga mat själv, om man har till exempel en, man kanske bor i ett Airbnb-boende eller om man är hos några vänner som har ställe eller någonting, så passa på. Jag vill alltid slå ett slag för att laga mat hemma tillsammans och dricka vin hemma istället. Det är inte istället, men om man har möjligheten. Varva det är lite. Väldigt, väldigt trevligt.
Det är mycket trevligt. Vi är tillbaka om en vecka. Då fortsätter vi. Och då ska jag berätta hur det var när jag nu... För nu ska jag åka till Göteborg.
Mm.
Och då ska jag få höra vad jag har gjort för rätt och vad jag har gjort för fel.
Ja, vad kul. Det ska bli roligt att höra om min gamla hemstad står kvar.
Ja, vi hoppas det.
Ja.
Vi ses och hörs inte minst om en vecka.
Det gör vi.
Hej då.
Ha det gott.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.